uppmuntra till att ta tid till att se ett eller några få konstverk och verkligen gå in i dem, fundera över dem med våra egna upplevelser som vi bär med oss.
Långsamma konstdagen, Slow Art Day, en dag att kanske till och med lägga sig ner, byta perspektiv och titta upp mot takfönstren i skulpturgården.
En plats som är fylld av vackra marmorskulpturer från 1800-talet. Och här så kommer det att vara konstchill. Och då kan man kliva in här i skulpturgården, lägga sig bekvämt ner på en yogamatta och lyssna till det.
Reporter Anna-Karin Ivarsson, sist i Kulturnytt.
Ja, det låter ju väldigt härligt där i den skulpturgården. P4 i Göteborg, lyssnar du på Fredrik Jarl? Är det som är med dig denna soliga eftermiddag? Vi har ju såklart en massa köer också. Annika, är 20.
Ja, Jonsredbacken upp mot Jerikotunneln bromsade in ett vägarbete utanför tunneln som håller på att avetableras nu. Och sen är det besvärligt E45 Agnesbergs korsningen, helt nedsläckna trafiksignaler där.
Nu klockan 3, senaste nytt från Ekot.
För att säkra försvarets behov av drönare så behöver tillverkningen komma närmare Sverige. Det menar Johan Packarinen vid försvarets materielverk FMV. Idag så sker mycket av tillverkningen av militära drönare i USA och Israel. Men enligt Johan Packarinen är exempelvis ett nordiskt samarbete viktigt i framtiden.
Vi är på rätt väg nu. Va? Vi måste bara accelerera det här för att verkligen nu ta i kapp det som vi kanske tappat under ett antal år. Men vi har inget val, vi måste bara bygga den här militära förmågan nu. Och det är bråttom.
Tillsammans med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar FMV just nu med att bygga upp vad som kan liknas vid svenska drönarstyrkor. Det handlar om allt från spaningsdrönare, drönare som förstör andra drönare eller självmordsdrönare som flyger in i ett fordon och sprängs i luften. Idag sker mycket av tillverkningen av militära drönare i USA och Israel, men enligt Johan Packarinen behöver tillverkningen komma närmare Sverige. Det är för att minimera riskerna för vad som hände under covid-pandemin, då det snabbt blev leveransstörningar och många länder såg till sina egna behov. Så en nära eller inhemsk tillverkning vid ett krigsutbrott är värdefull.
Ja, jag skulle nog säga att den är väldigt viktig. Vi kan väl titta tillbaka på covid eller någonting annat där det inte krävs så stora störningar. Så det tycker jag är väldigt viktigt.
Säger Johan Packarinen vid FMV-reporter. Här var Mikael Eriksson. En 34-årig man åtalas mot sitt nekande för ett knivmord i Lund i september förra året, skriver Sydsvenskan. Enligt åtalet så gick han till attack mot två bröder i trapphus. Den ena av dem blev så svårt skadad att han avled 3 dagar senare. Enligt åklagaren så ska knivdådet ha skett i samband med en narkotikaaffär. Flera gräsbränder i Hälsingland stoppar tågtrafiken mellan Bollnäs och Ockelbo just nu, rapporterar P4 Gävleborg. Räddningstjänsten har flera stationer på plats som bekämpar bränderna. SMHI varnar för att risken för gräsbränden är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland idag. Och nu vädret. Under kvällen så får Norrland fortsatt blåsigt och i fjällen tidvis kraftiga snöbyar. Under natten så avtar vinden i Norrland och i Norrlands kust och inland så minskar molnigheten. Södra halvan av landet får klart till halvklart väder. Imorgon så får Götaland och Svealand mest soligt. Under eftermiddagen passerar främst i östra Svealand tätare moln söderut. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från 10 till 15 grader i söder till mellan 2 och 7 minusgrader i norra Lapplandsfjällen blir det imorgon. Ekot klockan 3 med Annika Nordin.
Jajamensan, 3 minuter över 3 klockan. Jag tänker inte lyssna på någonting som har med moln i sig. Det får ni hålla för er själva på andra delar av Sverige. Här i väst har vi i alla fall en otrolig eftermiddag med höga temperaturer. Igår hade vi till och med varmare i Aten. Jag ska jämföra med något annat senare så ska du få det att tappa hakan liksom jag gjorde igår när jag fick hört det. Oscarsledaren Annika, hur ser det ut här?
Det är en buss som har fått stå på Oskarsleden vid Tysklandsterminalen, Fiskhamnsmotet där i riktning mot Älvsborgsbron Frölunda. Bärgare TMA-fordon är på väg. Det kan bli lite trångt då, Oskarsleden alltså i riktning mot Frölunda. Annars så är det redan så trångt att det faktiskt köar på E20 från Partille mot Jonsered och backen upp mot Jerikotunneln. Vägräckesarbetet avslutas ju nu 3. De håller på att packa ihop, men det är ju köer som fortfarande är kvar på E20, framförallt i riktning Alingsås då mot Jerikotunneln. Köer också på E45 som börjar efter Gamlestan hela vägen upp mot Agnesbergsmotet. Det har varit problem med trafiksignalerna hela dagen. Nu är de helt nedsläckta och kommer att vara så till midnatt ungefär, medlemmar från Trafikverket, och också uppmanar till stor försiktighet. Många som kommer ut från Angeredsleden och ska ut på E45 i båda riktningar gäller ju detta, men just nu både, ja, nej, men kanske framförallt norrgående, så tar det väldigt försiktigt i korsningen Agnesbergs motet just nu. Och så tipsa oss 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Jajamensan, där finns Annika Stenberg, Fredrik Jarl heter jag, och på Parkgatan Anna Olofsson njuter, tänker jag mig.
Ja, men lite grann. Det är ganska mycket trafik här, så det är inte den jag njuter av, utan det är ju då solen. För mitt emellan Gamla Ullevi och Trädgårdsföreningen liksom, så är det inte bara trafik, det är också en slags allé, och där är alldeles gult på gräsmattan utav påskliljor, eller snarare narcisser tror jag. Och så står det ett träd, ett magnoliaträd som blommar, och det blir man glad av.
Doftar det sådär riktigt gott också?
Nej, det luktar.
Ja, ja. Okay.
Lite torrt.
Torrt är det i luften också idag. Solen har ju skinit på det där goa sättet. Ja, det här är en ny låt med Lisa Nilsson. Återvänd till mig heter den. 3:08 klockan. Du som lyssnar återvänder ju alltid tillbaka till oss på P4 Göteborg. Annika Kornhalsfärja, hur går det där?
Ja, jag pratade precis med Kenneth som ringde, som hade gått av Kornhals färja och körde riktning Kärna. Och han sa att det stod flera stycken lastbilsläp, utan lastbilen, bara släp alltså, som stod längs vägen. Och de är ju ganska så låga, dyker upp hastigt utan att det är någon förvarning där. Så se upp alltså när du har kört av Kornhals färja och kör mot Kärna. Där står det flera låga lastbilsläp som dyker upp plötsligt.
020 999 444, där når du Annika om du har något att berätta om hur trafikläget ser ut. Igår, då blev vi förvånade minst sagt, eller hur Ida?
Ja då, alltså ordet slukhål, det är ju att det bara suger till i magen. Man bara,
verkligen.
Ska hela världen trilla in i detta hål nu? Det var ju en lite sån situation.
Det var det verkligen. Jag var där. Först så fick vi rapport om att det skulle möjligen kanske kunna vara ett slukhål. Sen så var det misstänkt slukhål och sen så pratade de om att nej, det är bara ett hål i marken, och sen tillbaka till slukhål. Och då drog jag ut och träffade Mimmi Mikkelsen som är spårinnehavare vid Stadsmiljöförvaltningen. Och då så stod vi och pratade och min haka föll i golvet när hon sa att ja, vi vet inte hur djupt det här hålet är. Det är 50 cm i diameter.
Och det här var ju då mellan spåren i höjd med svingen nära Göteborgscentralen.
Det trodde vi att det var då. Aha, men sen bytte det över till Gamla stan, precis. Aha. Efter Gamla stans torg på väg in mot Göteborgscentral. Där var det, så vi stod och blickade, kunde inte se det för det var lite över oss liksom, och svängde runt där precis i en viadukt. De kallade det för gluggen där det går. Igenom, liksom.
Det här måste jag ändra. Jag säger fel i ett inslag.
Ja, men då så. Du som har varit i appen Sveriges Radio Play eller på sajten, då vet du att det är Gamla stans torg. Nej, men det var där vi trodde det var först.
Ja, ja, ja. Mm. Men du, det här alltså 50 cm i diameter, öppet hål rakt ner i marken, det låter ju otroligt om man inte heller vet ifall det blir större under.
Exakt, det är det som är slukhålets lite mysterium.
USP.
USPen av ett slukhål är att det kan vara hur brett som helst och allting kan falla ner i det, lite som ett svart hål. Och de sa ju då, eller Mimmi sa det, att ja, det skulle kunna vara så djupt som 40 meter. Då får man ju svindel.
Ja, man har ingen lust att stå så nära. Du hade ju dock det. Jag hörde att du bara, kan jag få gå in? Får jag gå nära?
Ja,
gå nära?
Men
hon
bara,
nej, backa.
Någon annan gång. Skibba, sa jag då.
Men nu vet vi ju mycket mer. Mm. Idag så pratade vi med Mimmi Mikkelsen igen, den spårinnehavare, hennes goda titel på Stadsmiljöförvaltningen. Hon sa att det här är över 18 meter djupt, det här hålet, det har man sett. Och det här är ett borrhål där man har fört ner ett järnrör, något som antagligen hände när Trafikverket gjorde i ordning sin järnvägsbro där för några år sedan. Antagligen för att man behövde dränera vatten under sin byggnation där. Och de ska, hela den här geotekniska undersökningen, resultatet är inte helt klart, men det ska inte vara någon fara, utan det här, det bara är där, det är inga konstigheter. Det är väl mer så att det borde ha funnits med i relationshandlingar, heter det nog.
Precis.
Så man får de här, en plats från folk som har byggt här tidigare.
Vi försökte få henne att peka fingret till vem som har gjort fel. Hon ville inte säga exakt vem det var.
Det var Trafikverket.
Okej, de själva? Nej, okej. Ja, jag fattar. Hennes kompisar där. Ja. Nej, men i alla fall, de som då har gjort det här bygget var ju de som då inte hade skrivit in det här. Och det är ju otroligt viktigt att veta, speciellt om det är ett sånt djupt hål. Tänk själv, hur bred är man om höfterna? Är det typ 50 cm? Jag vet inte riktigt. Vi får mäta. Men i alla fall, 18 meter ner, rakt ner.
Tjoho. Ingen bra.
Nej, ingen bra.
Ingen vill ner så. Men det var, det hände inget. Det verkar ha gått bra.
Ja, nu ska de fylla ihop det eller fylla igen det, eller så ska de sätta något lock på. Och så ska de ju den här gången se till så att det är utmärkt var det är någonstans. Mm. Inget slukhål, utan ett borrhål med ett järnrör, alltså 50 cm diameter fortfarande. Ida Klifferson-Weist är det som berättar det. Från ett hål till en tunnel ska vi nu. Lundbytunneln, Annika.
Ja, det är en bred transport som har fått däckexplosion inne i tunneln i riktning mot hamnen, Älvsborgsbron. De står i höger körfält. Där har man nu kryssat det körfältet. Det går ju väldigt fort där annars. Vägassistans är på plats också för att hjälpa till. Men just nu är alltså höger körfält blockerat inne i Lundbytunneln i riktning mot Älvsborgsbron och hamnen.
Charles Barkley med Crazy. Kvart över tre är klockan. Angeredsbron, där händer det grejer, Annika.
En personbil har krockat precis strax innan Angeredsbron när du kör mot Angered. Räddningstjänst är på plats där också, så det köar på och blir lite trångt och besvärligt kring avfarten eller på vägen. Norrleden alltså mot Angeredsbron, och sen är det öppet igen i Lundbytunneln höger körfält. De blev klara snabbt och lyckades komma iväg, så att det är klart igen Lundbytunneln där i riktning mot Älvsborgsbron. Köer dock är det på 45an upp mot Angeredsmotet. Där är trafiksignalerna nersläckta, så där blir det lite besvärligt och gäller att vara lite extra vaksam där. 020 999 444.
Den ord är Annika Stenberg. Det går trögt just nu med utbyggnad av el som produceras av vindkraftverk ute till havs, och Miljöpartiet, som du ju vet är en stor företrädare av just vindkraft, är just nu i Göteborg, bland annat för att prata med företrädare från industrin som ju gärna vill se en utbyggnad av vindkraftsparker. Anna Olofsson, där är du då tillsammans med språkröret Daniel Heldén på Västsvenska handelskammaren.
Just så är det, Fredrik. Daniel Heldén, ni har träffat företrädare kanske framför allt för de inom näringslivet som sysslar med att bygga ut vattenkraft, eller vill göra det i alla fall, ska vi kanske säga. Sa jag vattenkraft?
Ja, vattenkraft. Vindkraft.
Det visar ju nära havet. Vindkraften produceras i vattnet utanför kusten. Men du, det går trögt. Är ni här för att sparka och sätta fart på folk?
Ja, det är ju helt nödvändigt att vi får igång utbyggnaden av vindkraften. Vi ser ju runt om i landet hur svenska företag skriker efter fossilfri el. Och vindkraften är det som vi kan få fram snabbt både från land och från havet. Och samtidigt så har vi en regering som på östkusten har dragit undan 13 jättelika projekt som gör att vi inte får fram det. Här på västkusten så finns det projekt som ligger och väntar på besked, och det är helt avgörande för näringslivet inte minst. De vill göra omställningen, de vill utvecklas, de vill komma med nya industriparker, men de har inte den energi som behövs, så det här måste göras.
Mm. Ja, för här finns det ganska stora planer på parker som ligger rätt långt ut utanför alltså kommunernas område där de har vetorätt. Och det här med vetorätt är något som har diskuterats. Bland annat har företrädare från Västsvenska Handelskammaren sagt att man borde skippa det här med vetorätten. Vad tycker ni?
Nej, vi tycker att vetorätten ska finnas kvar, men vi tycker ju att man ska reformera det. Idag är det ju så att en kommunpolitiker eller en styre, till exempel på Äckerö, så kommer då KD sent i processen och säger nej. Vi vill ju att man ska ha en prövning där kommunen får säga sitt tidigt. Så att inte de här bolagen har lagt ner massor med pengar. I vissa fall rör det sig om hundratals miljoner som man har plöjt ner för att planera vindkraften. Och sen när allt är klart, då kommer kommunen och säger sitt. Och då stoppar man det. Och det är resurslöseri från alla håll och kanter. Så vi vill att man tidigare ska från kommunen säga sitt. Och sen så får man då bygga ut de projekt som får klartecken.
Men att ändra på de reglerna, det ligger ju i framtiden. Det kommer ju ta rätt lång tid innan man kan ändra på det. Och det är ju också, tänker jag, en demokratifråga. Har inte kommunen rätt att säga nej om man tycker att det här kommer påverka exempelvis fisket eller vår utsikt vid havet?
Jo, och då får man ta den processen politiskt tidigare. För att det blir jättekonstigt runt om i landet. Det är massor med projekt och det är ett resurslöseri som vi håller på med. Men det här behöver inte ta så lång tid. Om man har en regering som vill bygga ut vindkraft, då tillsätter man ju en snabb utredning och ändrar lagstiftningen. Det är ju inte ett större problem egentligen. Men det har de ju valt att inte göra i den nuvarande regeringen. Och det ser ju vi som det stora problemet. Man håller på med andra saker istället för att få fram den förnybara energi som vi behöver nu fram till 2030-2035. Istället pratar man jättemycket om kärnkraft som kanske kommer någon gång långt fram om den byggs. Så jag skulle säga, vi har en energiminister, Ebba Busch. Tidigare pratade han om stålskogar. Idag pratar de mer positivt, tack och lov, om vindkraften. Men de gör ju inte det som behövs, så det är problematiskt.
Ja, och nu har vi den regering vi har, så att säga. Vem är ansvaret då? För jag menar, som politiker måste ni agera ändå. Och även industrin måste agera. Vad är vägen fram, tänker du?
Nej, nu hoppas jag vet ju, men de projekt som är här utanför Göteborg, till exempel det här Västvindprojektet, där ju regeringen har på sitt bord en del av det där de kan ge klartecken. Och det borde de ju nu göra. Och jag skulle ju helst se att hela det projektet blev av. För som jag förstår det så motsvarar det hela den energi som Göteborgs stad förbrukar. Man kan få till det. Då kan näringslivet runt omkring här faktiskt utvecklas och få till de resurser som behövs. Mm. Men det är ju en fråga om regeringen vågar ta steget att se till att vi får ny vindkraft eller om de helt enkelt ska fortsätta att dra fötterna efter sig.
Mm. Nu ligger Västvind, då, alltså det är en vindkraftspark som planeras bland annat utanför Öckerö, inte på regeringens bord ännu, utan det ligger i mark- och miljödomstolen eftersom det har överklagats. Kommunerna säger nej och länsstyrelsen håller på att utreda också. Men det är ju också inte helt enkelt för er som parti, för att ni har ju lokala företrädare som på det lokala planet ibland säger nej till utbyggnad utav vindkraft.
Absolut, och det gäller ju alla partier runt om i landet, och det är ju så att man kommunalt ska göra prövningar och som politiskt parti göra vissa bedömningar. Det här är ju inga enkla saker, men man måste ju se det mer som strukturellt och tidigare ha en synpunkt på projekten än att hålla på och stoppa saker och ting sent. Men vi vet ju att många gånger så skapas det lokala opinioner på ett sätt som inte gagnar kommunerna. Jag tror att man skulle ge stöd till kommunerna på ett helt annat sätt ekonomiskt så att man helt enkelt kan få igång de här vindkraftprojekten.
Känner du att ni har kommit någon vart idag?
Ja, vi har haft ett jättebra möte här med Västsvenska Handelskammaren och diskuterat med de bolag som håller på med vindkraftprojekten. De har en massa idéer på lösningar som vi ju kommer ta med oss när vi diskuterar det här på central nivå i Stockholm. Och vi behöver ju den här energin. Och det tror jag alla inser. Det här är ju fantastiska resurser och möjligheter för att ställa om Sverige och få ett klimatsmartare land.
Inte alla, om man frågar fiskarna exempelvis. Tack Daniel Hildén, som är då språkrör för Miljöpartiet.
Anna Olofsson var det som träffade honom på Västsvenska Handelskammaren. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait. Samarbetet mellan David Guetta, Alphaville och Eva Max i Forever Young hörde 5:30 i P4 Göteborg. En av de värsta brottslingarna i Sverige har nyligen släppts ur häktet på grund av resursbrist. Åklagaren Mats Ilbom, som leder utredningen mot den misstänkte 24-åringen, har nu skrivit ett brev till polisledningen. Det rapporterar Uppdrag granskning. Nu har vi med oss just Mats. Hallå!
Hejsan!
På vägarna, vi får hoppas att det låter bra för den som lyssnar ändå. Du, berätta Mats, varför släpptes den här brottslingen ur häktet?
Man kan väl säga så här att om har man en utredning om allvarlig brottslighet så behöver man jobba ganska fort, koncentrerat och med bra fart och med bra resurser. Och jag gjorde bedömningen att vi inte skulle kunna jobba på det sättet för att utredningsgruppen var helt enkelt underbemannad. Så vi skulle inte kunna komma fram till ett resultat, och då hade inte domstolen låtit honom sitta kvar heller. Och då är jag tvungen helt enkelt att släppa ut honom om inte jag tror objektivt sett att han kan sitta kvar.
Så resursbrist var det som gjorde att han släpptes?
Ja, det är min uppfattning. Eller ja, det var därför jag släppte honom.
Men du, i det här brevet då, som ju har kritik, kan man väl minst sagt säga, till själva polisledningen. Vad var det kortfattat du skrev i det brevet?
Jag kan inte gå in så mycket på det brevet, för det är ingen offentlig handling, utan det är ett brev som jag har skrivit till polisledningen. Men däremot så har det ju redan kommit fram att det var en viss kritik mot resursfördelningen i olika ärenden.
Du beskriver ju bland annat då den här mannen som, citat, en av de värsta våldsverkarna vi har sett i modern tid. Han är misstänkt för ett hundratal brott enligt dig. Vad betyder det att han har släppts ur häktet då?
Ja, det kanske inte var den personen som jag hänvisade till just bland de misstankarna, utan det är i samma ärende, kan man säga, där vi har haft lite funderingar på om vi klarar av att komma i mål om inte vi har tillräckligt med resurser.
Mm. Oavsett om det är den personen eller inte, så är det ju våldsverkare som du beskriver dem som en av de värsta liksom. Och just med att det går till på det här sättet, vad säger det enligt dig om hur det är idag i Sverige?
Nej, men alltså, min kritik har ju bestått i att jag tycker att polisen jobbar på ett fantastiskt sätt nu för tiden att lösa brotten vad gäller utförarna, men att vi ligger kanske något efter utredningarna som gäller anstiftare och liknande, de som orkestrerar de här gärningarna. Jag kan ju tycka att det är jätteviktigt naturligtvis att fånga in utförare, men det är lika viktigt att få tag i de som ligger bakom allting. Och att enligt mig så är det en bättre framgångsfaktor att bli av med de som ligger bakom allting. För då kanske man bryter mönstret på något sätt och stoppar upp en pågående våldsvåg.
Mm. Vi har ju sökt polisledningen själva. De avböjer medverkan, men de skriver att det pågår en operation i Stockholm som syftar till att komma åt beställarna och rekryterarna. Det är de du nämner också. Och de skriver också att de prioriterar hårt av redan prioriterade ämnen samt att utredningsgrupperna har slagit samman för att de varit hårt underbemannade. Och så avslutar de med att säga att polisen arbetar för att utveckla sina metoder. När du hör det här, vad tänker du då?
Ja, men då blir jag ju jätteglad naturligtvis om det kommer bli så. Sen får vi väl se om det fungerar. Men det tror jag ju definitivt att polisen och polisledningen jobbar med. Så det säger jag ingenting om. Så blir det en sanning att man jobbar på det sättet, så är jag ju väldigt nöjd. För det underlättar ju mitt arbete mot de här personerna.
Mm. Halv minut har vi på oss, Mats Ilbom, åklagare. Tror du på det då? Kommer det bli så att det kommer lösa sig? Alla kommer hamna bakom lås och bom?
Nej, alltså jag vill inte spekulera överhuvudtaget. En förhoppning kan man ju ha att det kommer bli så att vi lyckas med det. Men det är till syvende och sist en resursfråga, och det är ju andra än jag. Alltså det är polisledning och politiker som får se om de tycker att det är lika viktigt som jag tycker att det är. Mer än så kan jag egentligen inte säga.
Då får vi titta på Uppdrag granskning och göra vår egen bedömning av det som kommer fram där helt enkelt. Mats Ilbom, åklagare, är det som har skrivit ett kritiskt brev till polisledningen med anledning av att en misstänkt gängledare nyligen släpptes ur häktet, vilket då Uppdrag granskning rapporterat om. 3:30 är klockan, senaste nytt.
Antalet elsparkcykelsolyckor ökar kraftigt, det här enligt Transportstyrelsens nya rapport. Totalt har antalet olyckor ökat med 30% sedan föregående år, och under 2024 så skadade sig 4599 personer i en elsparkcykelsolycka och 5 personer omkom. Av de personer som skadats är hälften unga personer under 25 år. Julia Hilmersson, P4 Göteborg.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenengard träffar i eftermiddag den turkiska utrikesministern Hakan Fidan för att skynda på frigivningen av fängslade journalisten Joakim Medin. Ministerna träffas i samband med ett NATO-möte i Bryssel, rapporterar DN. Joakim Medin frihetsberövades förra veckan på flygplatsen i Turkiet där han skulle rapportera om de stora protesterna i landet. Stenegard meddelar även att den svenska generalkonsulen i Istanbul idag har fått träffa Medin. Andrea Pettersson, P4 Göteborg.
Volvo Cars flyttar en del av sin tillverkning till USA. Det här meddelar bilföretagets vd Håkan Samuelsson i en intervju med Bloomberg efter Trumps besked om höjda tullar. Volvo tillverkar redan 2 modeller i sin fabrik i South Carolina, men enligt Samuelsson kan ytterligare en modell flyttas dit och att man planerar att öka antalet bilar som tillverkas i USA. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Josefin Motin har lagat 800 matlådor till sina morföräldrar med mottot "Mat är mitt kärleksspråk".
De blir så glada och de känner att de har fått livskvalitet igen.
Det var när hon la ut maträtter hon lagat i familjens chatt och morföräldrarna sa att de ville smaka, som Josefin Motin till slut frågade om de ville ha veckovisa leveranser av matlådor.
Min mormor var ju på gränsen till att bli undernärd när jag började laga matlådorna.
Mest populärt hos morföräldrarna är husmanskost pannbiff, ärtsoppa och Josefins egen favorit, makens pannkakor.
De är öppna för både husmanskost och lite modernare rätter. Så.
I 3 år har Josefin lagat mat till morföräldrarna och hon har förfinat tekniken. Runt en timme tar det för henne att svänga ihop de 10 portionerna. Josefin filmar och lägger upp från matlådeverkstan på sociala medier där hon följs av 150 000 personer. Men det är inte likes som driver henne.
Det enda jag vill är att flera ska ta efter och börja ta hand om sina äldre och släktingar och sådär.
Andrea Pettersson, P4 Göteborg.
Jajamensan, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Oscarsleden nu, Annika, vad händer där?
Det är ju en buss som har fått stopp vid Oscarsleden riktning mot Älvsborgsbron och Frölunda och står där vid Fiskhamnsmotet. Nu är ju både skyddsfordon och bärgare på plats. Det blir väldigt kort påfart från Fiskhamnsmotet så att man får ta det väldigt försiktigt där. Men förhoppningsvis så får de undan bussen inom kort. Förutom det, bra att veta E20 mot Göteborg från Lerum mot Jerikobacken eller Jerikotunneln. Där håller man på med ett arbete fram till klockan 16 med både räckesarbete och beläggningsarbete på olika punkter där, så det köar på då mot Göteborg. Och mot Trollhättehållet, det är det på E45 man köar i alla fall mot Agnesbergsmotet. Trafiksignalerna är helt nersläckta där, så det köar på och går långsamt hela vägen från Lärjemotet upp mot Agnesberg norrgående riktning. Olycka också på Norrleden mot Angeredsbron mot Angered, så där är det också inbromsningar. Räddningstjänst var på plats alldeles nyss i alla fall. Ser ut som att man möjligen är på väg att avveckla och lämna där. En hel del eftermiddagstrafik är på gång, så ta det försiktigt. Räkna med att det kan vara lite långsamt här och var. Och så tipsa 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Visst är det så, det är kanalen som du har med dig. Fredrik Jarl heter jag. Annika Stenberg och Anna Olofsson håller dig i sällskap också. Och så Chaka Khan, I'm Every Woman, denna otroligt soliga, härliga eftermiddag upp till 16 grader. I'm Every Woman får du av Chaka Khan. Nu ska det handla om radiosporten såklart. Patrik Ljunggren står redo. Där är du. Varsågod.
Radiosporten inleder alpint och en otäck krasch för en världsstjärna.
Alpinstjärnan Federica Brignone har avslutat sin succésäsong på ett mardrömslikt sätt. Med bara 10 månader kvar till OS har hon fått flera frakturer i sitt vänstra ben, både på skenbenets övre del och vadbenet. Hon kraschade i italienska mästerskapet under torsdagen i andra åket av storslalom och fördes till ett lokalt sjukhus i helikopter. Världscupvinnaren flyttas nu till sjukhus i Milano för ytterligare röntgen och fastställande av en tidsplan för operation. Brignone var en av de stora medaljfavoriterna inför hemma-OS i februari 2026 och såklart en vass konkurrent till den svenska stjärnan Sara Hector i storslalomtävlingarna.
Malin Rimfors där. Nu fotboll.
Nu ska det bli lättare att vara fotbollsspelare i svenska A-landslaget och samtidigt vara förälder. För i Svenska fotbollsförbundets nya spelaravtal så har det nu beslutats att vårdnadshavare till barn under 4 år erbjuds ekonomiskt stöd till barnpassning eller möjlighet att ta med barn och en närstående till samlingar som spelaren är kallad till. Och beskedet välkomnas av damlandslagets lagkapten Magdalena Eriksson.
Det här har varit en punkt som har varit väldigt viktig för oss spelare att få förtydligat och få in. För att det känns bara rätt i tiden att det ska gå att kombinera föräldraskap med en elitsatsning på fotboll. Ja, men det känns som att dels har fotbollen varit en mansdominerad bransch där det kanske inte har varit ett lika stort behov. Där man har kunnat kombinera föräldraskap och elitsatsning på ett annat sätt. Men nu ser vi fler och fler damfotbollsspelare som väljer att, att skaffa barn och sen fortsätta sin karriär, och då blir de här frågorna otroligt viktiga.
Magdalena Eriksson där, Andreas Lundin reporter, och så konstaterar vi att det kan bli fler damlag och färre herrlag i fotbollsturneringarna vid OS framöver. Idag har herrfotbollen 16 lag och damerna 12. Nu föreslår internationella fotbollförbundet FIFA att man byter så damerna får 16 och herrarna 12. Skälet är att FIFA vill ha en jämlikhet mellan könen, men att deltagargränsen i sommar-OS inte får höjas genom att lägga till 4 lag. Nu ridsport och häftiga saker på ingång.
Henrik von Eckermann har chans att vinna världscupfinalen i hoppning för 3:e året i rad. Men i år så kommer han inte till tävlingen som stor favorit. Det är eftersom han inte ställer upp med sin superhäst King Edward utan med något mindre rutinerade stoet Iliana.
Vi får se på en dag i taget. Första dagen är då en tidshoppning som egentligen ska passa henne väldigt bra eftersom hon är en väldigt snabb häst i sig själv. Så att jag ser fram emot den dagen och så får vi se hur det går.
Totalt väntar 3 tävlingsdagar där pallplatserna fördelas på söndag. Världscupfinalen är något som den svenska världsettan rankar högt och som man jämför med ett mästerskap.
Det är väldigt, väldigt bra startfält här i år. Det här är väl det mästerskapet som, ja, förutom då EM i sommar, men det är ju ett europeiskt mästerskap och inte ett världsmästerskap som då världscupfinalen är.
Och du hör den inledande tävlingen ikväll från 2015 i P4-appen SR Play. Isabel Gradin, reporter. Bandy Finland hoppar av nästa års VM för både damer och herrar. Det rapporterar SVT. Motiveringen är att det saknas pengar. Och den norska skidlegendaren Petter Northug vill ju göra comeback till OS nästa år. Men det verkar inte bli så. Efter att ha fått nobben från Norge och Liechtenstein så har nu även Österrike sagt nej till att ha 39-åringen i landslaget. Och så har fotbollstränaren José Mourinho skapat rubriker igen. Efter cupförlusten för hans Fenerbahce mot Galatasaray så nöp han motståndarlagets tränare i näsan. Hur det såg ut, det kan du se på Radiosportens sociala medier.
Jag vill gå in direkt och kolla på det, Patrik Ljunggren, Radiosporten där, senaste nytt alltså. Men vi får vänta lite, för just nu är vi igång här direkt ju i P4 Göteborg. Annika, senaste nytt, trafiken.
Goda nyheter från Oscarsleden där den bussen som stod vid Fiskhandsmotet är borta nu. Så nu flyter det på bra i riktning Älvsborgsbron, även om det bromsar upp sen i vanlig ordning mot Gnistängstunneln mot Frölunda. Men där det är mest köigt just nu får vi ändå säga E45 norrgående mot Agnesbergsmotet. Det är ju nedsläckta trafiksignaler och det kommer det vara till midnatt ungefär. Och det betyder att man får ta det väldigt försiktigt med trafiken som kommer ut från Angered, Angeredsleden där. Så köer nu från Lärjemotet hela vägen mot Angeredsmotet norrgående. Även olyckan vid Angeredsbron norrleden verkar uppklara. Räddningstjänst har lämnat där. Men det är fortfarande köer på E20 från Lerum mot Jerikobacken riktning Göteborg.
Annika Stenberg når du ju på 020 999 444. Åh, vad skönt det är att ha en låt som liksom beskriver hur den här eftermiddagen och hela dagen är. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Efter det amerikanska tullbeskedet så har det ju kommit hur många reaktioner som helst. Inte minst så öppnade ju den amerikanska börsen med röda siffror idag. Vi ska höra Ekot nu som sänder direkt efter statsministern som ju har mött pressen.
Just det, Ekot som sänder direkt efter att statsminister Ulf Kristersson idag nu alldeles nyss mött pressen efter det amerikanska tullbeskedet där den amerikanska börsen också besked för en stund sedan öppnade rött och öppnade på nedåtgående siffror, röda siffror. Vi kan lyssna på vad statsministern sa.
Vi ska inte eskalera ett handelskrig, men EU ska självklart försvara Europas intressen. Det andra vi ska göra är att söka mer samarbete med internationellt öppna krafter i resten av världen.
Statsminister Ulf Kristersson hörde vi där. Ekonomiekots Filip Ramqvist i studion här i Stockholm. Vad fick vi höra mer från den svenska regeringen?
Ja, vi fick höra att det här var dåliga nyheter men inte helt oväntade. Samtidigt som Ulf Kristersson sa att tullbeskedet från Donald Trump var nog värre än vad många hade väntat sig. Vi fick höra här nu att man ska söka samarbete med andra länder, frihandelsavtal jobbar man med. Men man kommer också bjuda in till samtal med arbetsgivarna och facken här för att diskutera det ekonomiska läget framöver.
Mm. Och sa man någonting hur det stod till för Sverige redan i den här typen av situationer? Vi fick bland annat höra Elisabeth Svantesson, finansministern.
Ja, vi befinner oss i en lågkonjunktur, det har hon sagt tidigare. Men regeringen har gång på gång upprepat att man har medel för att ta itu med de problem som kan tänkas uppstå här på vägen. Sen har vi också fått se nu här under eftermiddagen hur börserna har fallit både i Stockholm, resten av Europa och nu också i USA.
Och där kommer då från USA där börserna öppnade för lite mer än en kvart sedan. Där är det en blodröd öppning. Wall Street lyser rött i öppningen med nedgångar på mellan 3-4% på de stora indexerna. Vad säger det här, Filip Ramqvist, att det blir den här typen av nedgång efter beskedet från den amerikanska administrationen igår kväll om tullarna?
Ja, det säger att det finns en osäkerhet på marknaden vad som kommer att ske framöver. Kommer de här tullarna att träda i kraft? Kommer det ske förhandlingar som gör att de inte blir träda i kraft fullt ut? Kommer EU att svara på det här? Och är det någonting som marknaden inte gillar så är det väl osäkerhet.
Mm. Är det därför de ger den här reaktionen också?
Ja, det får man säga. Ja, helt enkelt.
Filip Ramqvist säger det. Ekonomi Ekot, vi hör mer om dig om en liten stund i appen Sveriges Radio Play. Där hör vi också Jens Magnusson tillsammans med Robert Boje. Chefsekonomer är dessa båda herrar på SEB och SBAB, där vi fortsätter analysera de här blodröta siffrorna som kommer ifrån USA och vad de kan betyda på längre sikt, även för svensk del. Och så häng med oss i appen Sveriges Radio Play.
Mm, det var Ekot som sände direkt med anledning av att statsminister Ulf Kristersson alltså mött pressen efter det amerikanska tullbeskedet och för att den amerikanska börsen alltså öppnat med röda siffror. När jag tittar på min telefon så är det bara push efter push som visar ras vid öppning efter Donald Trumps tullbesked. Vi följer ju det här och hela sändningen kan du ju höra i SR Play-appen. Like a taste for your love, it's all that I need, like a gift from above. The agony inside of me makes me wonder how to be strong and to keep moving on. Anen, nu sjunger Klara Hammarström 9:04 i P4 Göteborg. Och som vi precis hörde innan låten där Ekot hade sin extra sändning så skakade ju verkligen på börsen efter Donald Trumps tullbesked igår. Där han meddelade att USA inför tullar på 20% från varor från EU. Högre från vissa håll i världen och mindre och lägre från andra håll. Hasse, du tänkte ju kolla vad småspararna i Göteborg tänker om det här. Och kanske även de som pluggar på Handels och liknande. Var är du någonstans?
Ja, jag har tagit mig till Handelshögskolan här i Göteborgs universitet som är under ombyggnad. Och här sitter massor med ungdomar ute och läser på sina... Ja, är det läxor eller vad det är de försöker få fram i solskenet här? Och en kille som ska läsa finans och du ska jobba inom bilindustrin framöver, sa du va?
Exakt, jag jobbar inom bemanning då i bilindustrin på ett företag som heter IDC Europe.
Okej. Okay. Jag säger så att många svenska fond- och aktiesparare vaknade just till det dystra beskedet efter att USAs president Donald Trump meddelat omfattande tullar. Och Stockholmsbörsen, den backade med 2,5% i öppningen. Vad tänker du om det?
Så jag tänker att Trump är ju väldigt oförutsägbar. Och därför sålde jag av mina aktier när jag hörde att han skulle komma och bli president. Men jag tror att de här tullarna kommer gå ner i framtiden eftersom att det inte är hållbart och inflationen kommer öka i USA. Mm. Så jag tror inte att konsumenterna där kommer gilla det så mycket och nej, hans röster.
Det märkte man ju också på USA-börsen som nyligen öppnade. Den sjunkit väldigt mycket också.
Det gjorde den. Men då kanske det läge att köpa istället. Kan man ju tycka.
Du tänker så, ja.
Det tycker jag.
Ja. Har du mycket pengar i fickan du skulle kunna slänga ut på eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Men man har väl någonting i alla fall.
Hur orolig är du själv för ditt sparande då?
Just nu är jag inte orolig eftersom att jag så la min innehav. Men jag kan tänka mig att köpa in mig i nuläget och det ser ut att vara ett bra läge. Mm. Kanske lite överreaktion för jag tror inte att det är så hållbart som jag sa innan.
Det var inte någon insight du fick det från Donald eller?
Nej, det var det verkligen inte.
Du Sparekonomerna, de anar alltså till lugn och som du säger de kommande dagarna, men säger att tullarna riskerar att göra det tuffare för hushållsekonomin framöver. Kommer du ändra det sätt att spara eller leva framöver?
Ja, det får vi se hur mycket det påverkar Sveriges ekonomi. Men som sagt tror jag inte att tullarna kommer vara så hållbara som många tror.
Du som studerar, är det jobbigt redan nu med mat och kläder och att leva i Sverige?
Alltså jag bor ju hemma och har CSN och lön, så för mig är det inte så jobbigt, men för andra kanske det är det.
Vad säger morsan och farsan om det då? Eller ja, dina föräldrar?
Ja, de säger att jag käkar mycket, att jag borde bidra lite mer.
Du är en av de studenter som har det rätt bra då. Men du, experterna menar också att räntorna nu riskerar att gå upp. Skulle det kunna påverka dig eller din familj?
Ja, det hade ju absolut påverkat lånen min familj har. Så det är ju lite tråkigt.
Mm. Men det gäller ju alltid att ha en buffert.
Så är det ju.
När blir du klar med den här utbildningen då?
Förhoppningsvis om 2 månader. Man ser ju examensarbetet igår.
Oj, oj, oj. Och sen då så jobbar med bilindustrin. Då borde du flytta till USA kanske?
Nej, där vill man inte bo tror jag. Som har någon som president i alla fall.
Nej, vi får se. Och du är Mr. X får vi kalla dig för eftersom du inte vill säga vad du hette. Men du var väldigt vänlig att svara på frågorna i alla fall.
Absolut. Alltid kul att hjälpa till lite.
Härligt.
Får ni ha en trevlig dag?
Det ska vi ha du. Eller vad säger du?
Ja, visst. Fredrik. Det ska vi verkligen ha. Mr. X och Hasse Andersson. Hasse X hade ni kunnat starta och konkurrera ut Wilmer X kanske, vad vet jag?
Ja, du Kvinnabuske.
Nej, men det är X. Ju fel band.
Kvinnabuske Bex.
Ja, du tänker att du är Hasse Kvinnabuske Andersson. Okej.
Okay. Ja, du, ja, X-et bara.
Låter rimligt.
Ja, du.
I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after.
Med fil, en minut i fyra är klockan. Statsminister Ulf Kristersson säger nu att gårdagens besked från USA är sannolikt mer skadligt än många förväntat sig, och regeringen varnar nu för att USAs tullar kan påverka konjunkturen så till den grad att det varnas för lägre tillväxt. Det var ju en pressträff som de höll tidigare om USAs höjda tullar, där både Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och handelsminister Benjamin Dosa, alla tre moderater, var med och pratade om det. Och i appen Sveriges Radio Play, där kan du ju dels höra Ekots extra sändning med anledning av detta och ta del av alla nyheter som vi gör där på Sveriges Radio. E45, Annika, hur går det där?
Det går riktigt långsamt, E45 norrgående ut ur stan, och det börjar märkas efter Gamlestan. Riktigt trög trafik, det är trafiksignalerna vid Agnesbergsmotet som är ur funktion, och då står TMA-fordon för att få ner hastigheten där i chikan. Så fortfarande långsamt E45 norrgående mot Agnesberg.
Och nu klockan 4, senaste nytt.
Börserna i USA faller vid öppning i New York i spåren av president Donald Trumps importtullar mot omvärlden. Dow Jones står på minus 3,3%, Nasdaq backar 4,6%. I Stockholm har börsen fallit med drygt 3,2%. Och statsminister Ulf Kristersson beklagar att USA inför de högsta tullarna i modern tid och sa för en stund sedan att Sverige kommer att förhandla tillsammans med EU, men också söka nya samarbeten och avtal med andra länder.
Vi ska inte eskalera ett handelskrig, men EU ska självklart försvara Europas intressen.
Statsminister Ulf Kristersson. Och biltillverkaren Volvo Cars ska flytta mer produktion till USA efter tullbeskedet från president Donald Trump igår. Och hur det här kommer att påverka den tillverkning som finns idag i Göteborg kan vd Håkan Samuelsson inte riktigt säga nu. Men så här sa han när vår reporter Victor Jensen träffade honom i samband med Volvos årsstämma i Göteborg tidigare idag.
Tycker det är svårt att kvantifiera exakt, men alltså generellt självklart, om vi gör mer bilar lokalt i USA, och de görs idag i Göteborg, så blir det väl en överflyttning. Det kommer ju ta flera år, samtidigt som vi har tillväxt på andra marknader, så jag tror inte att man kommer att se någon direkt effekt på kapacitet på löpande bandet här i Göteborg på grund av de här tullarna. Det tror jag kommer att ta ett tag.
Sa Volvo Cars vd Håkan Samuelsson när vår reporter träffade honom tidigare idag. Och fler nyheter om det som händer i världen, runt om i världen nu med anledning av USAs besked om tullarna, finns förstås i appen Sveriges Radio Play. Ekot med Annika Nordin.
4:02 har klockan hunnit bli denna soliga eftermiddag, där jag och Fredrik Jarl håller i sällskap ihop med Anna Olofsson och Annika Stenberg. Full koll på trafiken. Vi tar oss tillbaka till E45. Annika, hur går det där?
Ja, man tror ju inte att ett par trafiksignaler, trafikljus, ska påverka så mycket, men det gör det. Det är ju fel på dem, de är helt nedsläckta, kommer att vara så minst till midnatt, och det är ju vid Agnesbergsmotet. Båda riktigt.